Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Den här podcasten presenteras av Nordic Spirit True White, den tobaksfria nikoprillan. Och just nu får du som lyssnar specialrabatt om du beställer Nordic Spirit True White direkt från snusbolaget.se. Uppge koden STRAGE242 när du beställer så får du inte mindre än 24,2% rabatt.
Hej, det här är Angie och jag är hemma hos Fredrik Strage. Jag är artist, jag gör trap-hop, inspirerad av mycket annat.
Och du är inte ensam här? Du har tagit med dig en vän?
Ja, jag har ju tagit med min hund också. Så Poopy är här, springer runt och leker.
Och jag har precis hånglat med Poopy.
Ja, det var het action.
Poopy försökte pussa mig och jag pussade tillbaka. Det var väldigt mysigt.
Ja.
Poopys andedräkt påminner mig lite grann om en rätt skabbig syntare som jag hånglade med i Hults redan gång på campingen.
Oh
men, no offense Poopy, du är ändå en hund. Du är inte en syntare i Hults. Men det är intressant att vissa smaker och dofter kan komma tillbaka efter så många år.
Nej, men verkligen. Som, om jag typ känner en lukt av typ en hårspray jag använde när jag var typ 13, så får jag världens nostalgirus varje gång. Och bara, oh my god, jag känner igen den här upplevelsen. Så tänker man på alla gånger man har typ känt den lukten. Nej, det är underbart.
Angie, du är mest känd för din låt Smoke Weed Eat Pussy som var en gigantisk hit. Tror du har över 5 miljoner träffar på YouTube.
Mm.
Och du kommer från Nynäshamn?
Ja, eller Ösmo.
Rättare sagt från Ösmo. Ösmo är en förort till Nynäshamn.
Ja, det är en väldigt liten ort. 3 stationer innan Nynäs. Ja, det är verkligen... Har du sett Gummo?
Ja, absolut.
Ja, det är lite den nivån på människor där.
Det låter ju väldigt spännande.
Ja, det är spännande.
Gummo är alltså en film av Harmony Korine som handlar om... white trash-människor i en liten amerikansk stad där, som en orkan har blåst igenom. Och de roar sig med att skjuta katter med luftgevär och röka gräs.
Ja, och sniffa lim.
Och sniffa lim.
Nej, men det är en extremt bra film. Jag säger att alla ska fan se den. Jag tycker det är en av mina favoritfilmer. Jag har varit det sedan så lång tid. Men ja, det påminner väldigt mycket om den filmen. Det är också så kul, för Ösmo är verkligen så här trash. Och så åker man in typ till Nynäshamn så är det lite finare och lite bättre. Men det är lika mycket knark.
Men jag har så vag bild av Nynäshamn. Det känns lite som att du är uppväxt i en färjeterminal.
Ja, men det är lite så.
Nynäshamn har inte riktigt någon identitet. Jag kan inte komma på en enda person som har någonsin kommit från Nynäshamn inom musikvärlden. Och sen plötsligt dyker du upp.
Grant, Caroline.
Jaha!
Hon och jag har gått i samma skola i Vansta.
Så pass.
I grundskolan. Ja, och sen så är väl typ Therese Lindgren är väl från Nynäs?
Hon är från Nynäshamn också?
Ja, jag tror det. Jag vet att Martin Soneby är från Nynäs, han är komiker. Komiker. Han kom morgon.
Okej, de får ta och lista flera av dem på Nynäshamns Wikipedia-sida.
Ja, man får det. Men jag har fått så himla mycket uppmärksamhet att jag just kommer från Nynäs. Och jag skäms ju lite över det, så jag bara, nej.
Jag är från Ösmo.
Ja.
Att vara intresserad av att röka weed och bo i Nynäshamn känns som en dålig idé, för att det säkert kryllar av tulltjänstemän i anslutning till färjeterminalen.
Ja, de bryr sig inte så himla mycket. Alltså, grejen är att jag lovar dig att det är säkert 70% av befolkningen i Nynäs som röker på.
På riktigt?
Ja, men det är väldigt vanligt. Jag känner ju nästan alla i Nynäs, eller känt. Så att jag vet hur mycket det finns.
Kan det vara ett sätt att råda bot på den här identitetslösheten som kanske finner sig om du bor i Nynäshamn?
Det kan ju vara så att vi knarkar oss upp på den listan av rang.
Jag försökte hitta hiphop-referenser till Nynäshamn. Och hittade en. Madibanja, Lawrence kompis. Han sjunger en låt som heter Paul Walker, Rest in Peace. Han sjunger... Jag är på Nynäsvägen och vi kör för fort, händerna upp. Och ingen av oss här i bilen har körkort, händerna upp. Du är i och för sig inte i Nynäshamn, men han är på väg mot Nynäshamn på Nynäshamnsvägen.
Ja, men den sträcker sig ju hela vägen till stan. Alltså. Den har man ju åkt med händerna upp i luften ett par gånger.
Men hur roar man sig i Nynäshamn om man är tonåring?
Gud, det jag gjorde när jag växte upp var, alltså jag var ju, jag har aldrig haft mycket tjejkompisar, så jag har alltid hängt i så här större killgäng och rökt på dagiset typ.
På dagis?
Ja, men det var typ det enda gömstället.
Jaha, eller, okej, inte när du gick på
nej,
dagis.
Nej. Okay. Alltså typ efter, after hours, att dagis rökte på, gick typ runt i skogen. Jag har alltid varit lite av en loner, så det jag gjorde mest var väl typ att gå och sätta mig någonstans i skogen, mecka en fet och typ skriva musik.
Du har en låt på ditt debutalbum, Suicidal Since 1995, som heter 2013,
mm.
2013, där du sjunger om dina tonår, om att vara 18 år och går runt och, jag vet, du nämner att I won't forget my fake friends, how people called me psycho.
Ja.
Varför kallar de dig för psyko?
Nej, jag tror att det är en stämpel nästan alla får i en ort som Nynäs om man väljer att gå i stetbild och inte riktigt har en... För väldigt många av dem jag kände då hade typ tankar om att de skulle bli ekonomer eller butikschefer eller såna där grejer. Och jag vill bara göra konst typ. Och jag skiter lite i vad som händer. Jag har alltid experimenterat mycket med olika slags konstgrejer och varit väldigt extrovert i vad jag tänker och tycker. Och med Nynäs som en ganska inskränkt, alltså en, ja, de dömer en väldigt mycket och fort för att man har kanske icke-rasistiska åsikter, medan majoriteten kanske har det, eller homofobiska. Alltså, jag kom ju ut som, alltså, när jag var bi, när jag var 12.
Och då, hur gick det?
Jag menar, min mamma hade ett snack med mig och berättade för mig att hon var bisexuell, och hon har varit det så länge hon kan minnas. Och då tänkte jag så här, fan, det är jag också ju.
Alltså, och din mamma kom ut först och sen inspirerade hon dig till att göra det?
Hon berättade för mig, för att hon hade väl, jag vet inte, på känn eller någonting. Att, alltså, hon ville väl bara prata med mig om det.
Mm.
Plus att min brorsa är bög. Så att det har alltid varit så här, vi har varit lite utstötta. Jag har ju fått slå ner folk på skolgården för att de mobbade han och såna där grejer.
Är det din lillebror eller storebror?
Nej, min storebror.
Ja.
Men det är så här, jag vet inte, det är så mycket skit och sånt där. Det är därför man blir kallad psycho, för att man är extrem i vad man tycker och säger ifrån ganska, alltså, starkt.
Men du lyckades slå ner din storebrorsas mobbare?
Men han är bara ett år äldre än mig, och han mobbade mig också. Jag kommer ihåg hur det var. Han skrek typ bög i korridoren, och jag fick nog och bara klampade fram till honom och tog strypgrepp på honom. Bara, om du någonsin säger någonting till mig eller Max igen, då jävlar. Så tog jag strypgrepp. Ja, jag vet inte, jag slog ner honom.
Och det funkade?
Ja, han vågade inte säga ett piss. Sen så blev jag faktiskt kompis med han senare i livet. Och han har bett om ursäkt.
Vilka var de locos, alltså tokstollar som du nämner i låten 2014, alltså, att du brukar umgås med?
Många tror att jag säger locos, men jag säger locals.
Locals?
Ja,
aha,
alltså...
Jag tror du sa locos, att du använder
lite. Men jag tycker
lite,
typ
här,
att locos är lite coolare.
Latino
men det
slang.
Låter lite coolare. Men det är bara the locals, liksom, sådär. Trashet som inte brydde sig längre. Jag har alltid hängt med äldre personer också. Så att det är så här, gå hem på en efterfest hos 25-26-åringar när jag var 16 och söp.
Och till dagis då?
Ja, och hängde på dagis.
Det var en konstig grej i Linköping där jag växte upp, att vi brukade, eller många brukade hyra dagis för att ha fester. Mm-hmm. Precis när folk hade alkoholdebuterat och börjat dricka alkohol rejält.
Mm.
Så fick man låna nycklarna till daghem i Linköping och ha fest där på lördagskvällen, bara man städade efter sig dagen efter.
Mm. Ni behövde inte betala typ 2000 och fick 1000 tillbaka, för så var det i Nynäs.
Ja, men det var väl något liknande, jag kan tänka mig det. Och det här var också på den tiden då folk inte alls hade koll på hur mycket alkohol de tålde, så folk spydde
ja,
på golvet.
Ja, alltså, sådana fester är ändå så roliga att ha i minnet. Nej, ja, vi har också haft massa sådana här lokalfester då de har hyren för 2000, får tillbaka 1000 beroende på hur snyggt man har städat och inte trashat någonting.
Men känner du någon typ av, för 2013, den låten är lite lätt nostalgisk. Du frågar dig själv, vart tog tiden vägen? Då var jag 18 och...
Ja, men det är väl det typ, att allting kändes så himla svårt typ när man var runt 18. Fast idag är ju allting så mycket svårare. Om man tänkte så här, oh my god, jag bråkade med min bästa vän och allting suger. Och... Fast det var egentligen inte ens så illa. Man bara, jag vet inte. Bara själva frihetskänslan är väl den nostalgiska grejen i det. Att bara kunna sno bilar utan att få någonting på sig. Eller typ.
Alltså, du har snott bilar?
Ja.
Det är ganska avancerat.
Men jag har ju inte gjort det själv då. Då har jag gjort
så
det
du kan inte göra en sån här gun in 60 seconds och ta en Porsche?
Jag önskar att jag kunde, men jag kan inte det. Men en gång när jag var 18 till exempel så tjuvstartade en kompis en bil. Och sen så åkte vi runt med... Jag kommer inte ihåg om vi hittade sen hans bil och tog den bilen. Och då hade jag också tagit en ecstasy och det hade han också gjort. Så vi åkte in på... vi åkte rakt igenom en kompis staket och plöjde ner det. Och sen så åkte vi därifrån. Och då var jag 18 år. Helt ed. Nej, gud. Tur att man inte tar den skiten.
Bilkörning på ecstasy är ju en ganska dålig idé.
Ja, men ganska dålig idé. Jag säger till alla att inte gör det. Herregud. Men det är också en rolig historia.
Som alla som lyssnar kan tänka på det. Don't do ecstasy and drive.
Drive, verkligen. Don't do it. If you grew up with white boys who only look at black and Puerto Rican porno, 'cause they want something that their dad don't got, then you know where you're at. Mortaring your ear holes shut in a rush with wet coke in a Starbucks bathroom with the door closed on booze. I'm left in residue and confused, like the first time you used soft water. Down on my luck, caught unaware like Houdini when the last fist struck. Sinking in, laughing at something sunken in I am. If I'm sinking in, laughing at something sunken in I am. If I'm sinking in, laughing at something sunken in I am. Det här är Good Friday med Why.
Vilka är Why?
Why with a question mark är ett band som jag lyssnade på. Jag hörde någon låt när jag var liten och sen så har jag haft den här melodin ända, alltså hjärnan, så länge. Och sen så via radio på Spotify så kom det här bandet upp igen för typ kanske 7 år sedan igen. Och jag bara, oh my god, jag har letat efter den här låten hela mitt liv. Och jag bara tycker att den är så himla bra. Alltså det är rap, fast det är inte rap.
Jag känner till Why delvis för att Little Jinder som var med här i podcasten pratade om hur kär hon blev i
Joni.
Han som rappar, precis. Och när han uppträdde på Debaser Slussen en gång så gick hon dit och bara tog sig in i logen och enligt sig själv då bara våldshånglade upp honom. Hon var så besatt av honom att hon skulle hångla med Why.
Helt förståeligt.
Rapparen.
Helt förståeligt. Han är så cool. Jag älskar hans röst.
Hon var 17 då och hon sa att hon var 17 och hade tandställning. Hon hade rätt runt på honom.
Big cred till henne för det. Feels exciting, touching your handwriting,
getting horny by reading it and repeating poor me intently staring. Vilken sorts familj växte du upp i?
Jag växte upp med en mamma och en pappa. Men min pappa satt inne i fängelset typ hela min uppväxt.
Oj, så varför det?
Jag vet inte om jag får gå in på det, men det är ganska heavy stuff. han är inte kriminell längre och vi har en väldigt bra relation idag. Men jag växte upp med min mamma. Och hon tog hand om mig och mina tokiga ADHD och borderline och OCD-vanor.
Men två syskon, du och storebror?
Nej, alltså grejen är att min familj är väldigt splittrad. Alltså min bror är inte min riktiga bror heller. Jag har känt han ända sedan jag var typ 0. För vi har bott på samma gård och lekte med varandra ända sedan dess. Och jag är mer tajt med honom än vad jag är med mina riktiga syskon som är på min pappas sida. På min pappas sida har jag en 18-årig lillesyster och en 6-årig lillesyster. Och min mamma har också gift sig, så jag har en ingift lillebror som är 13.
Vad har din mamma sysslat med? Eller vad jobbade hon med när din pappa satt behind bars?
Min mamma har jobbat med, eller på en militärbas på Muskö. Så hon har jobbat som kock och typ skött restaurangen där för alla militärer. Så när jag var liten så fick jag följa med henne och så här åka i berget och kolla på så här ubåtar och gå in i ubåtar. Se, himla sjukt där. Jag kommer ihåg att mamma hade en så här flakmoppe där hon hämtade kaffe och fyllde på i alla maskiner. Och så åker man runt så här. Och så är det liksom ett stort hål med en jättestor ubåt i. Så bara, det känns nästan surrealistiskt för att det är en så här stor undervattens... Alltså det är så coolt.
Du nämnde på skivan att du brukade gömma dig för din pappa när du gömde dig för polisen, gömde dig för din pappa. Var han arg på dig?
Jag flyttade ihop med min pappa när jag var 15 eller 16 och bodde med honom tills jag var typ 18. Och
då, varför flyttade du hem till honom?
Mamma mådde psykiskt dåligt, jag mådde psykiskt dåligt. Båda var väl lite så här självmords... Alltså jag har ju varit självmordsbenägen ganska mycket i mitt liv. Och jag tänkte just under den här tiden när hon träffade sin man så mådde hon dåligt över att jag inte kom överens med honom och det var massa strul. Och jag bara kände att om hon ska må så här dåligt så kan inte jag bo hos någon som mår lika dåligt som mig själv. Så att jag kände typ att jag skulle ge henne lite breathing time så som jag skulle ge mig själv det. Så jag flyttade ihop med min pappa som jag egentligen inte riktigt så här kände superbra då. Eller så jag kände ju honom, men det var inte så att vi... Jag visste inte hans vanor eller hur han var och sådär. Jag bara kände att jag måste flytta dit.
Och hur var han?
Han har ju borderline, jag har ju borderline. Så vi är båda ganska emotionella. Som när han blir ledsen så blir han skitarg. Alltså galet typ. Och jag blir bara skitledsen och gråter och kastar saker. Alltså det var riktigt kaos. Men vi bodde ovanför en polisstation. Och pappa ville inte att jag skulle röka på. För att han är själv rökt på hela sitt liv. Och ville inte att jag ska gå i hans fotspår.
Man kan ju fatta att han inte ville att du skulle röka på. Överhuvudtaget. Men exakt. Framförallt om ni bodde ovanpå en polisstation.
Ja, exakt.
Hur funkar det då?
Det funkar jättebra. Nynäs är lugnt. Så det händer inte så mycket där. Men jag vet inte. Så jag satt i mitt fönster på nätterna och rökte på. Och det var så här. Det är högst upp. Så att man ser ut över hela Nynäs typ. Så man bara satt på taket och... Väldigt drömmigt.
Och det är det du sjunger om i 2013, att du, det är mörkt och du har ljuset tänt på ditt lilla rum där du sitter och tittar ut.
Exakt. Så att jag brukar vara vaken hela nätterna och tycka synd om mig själv och röka på. Jag har alltid typ så här dömt mina föräldrar ganska mycket kring deras val av liv. Men när jag växt upp nu med tiden så känner jag så här... Ja, fan, det är fett svårt. För det är fan fett svårt att ha barn och vara ensam förälder och haft kriminella vanor. Visst, så här, du kanske skulle shape it up before you got kids. Men ändå säkert, det dömer dem. Fan, om jag skulle vara i mammas situation så skulle jag säkert vara likadan. Det är därför jag bestämmer mig för att inte skaffa barn, kanske.
Ja, det är inte så lätt att vara förälder alla gånger.
Nej, så jag tänker så här, 90-talet och... Jag bara satte mig in i situationen och jag skulle inte palla.
Hur träffades dina föräldrar på 90-talet?
Ja, jag vet inte om det var så en himla romantisk historia. Men jag vet i alla fall att jag blev till i ett cykelställ.
I ett cykelställ?
På midsommar.
På midsommarafton 94?
Matten.
Jag läste kommentarerna på YouTube under ditt videoklipp. Smoke Weed Eat Pussy. Som är... Det är kul, några av dem som har fått flest gilla markeringar, bland annat den här. Imagine being her parents. My daughter's a singer. Here, let me show you one of her songs.
Alltså grejen är att jag älskar typ den kommentaren, för att både min mamma och min pappa är väldigt stolta över mig. Alltså mamma visar upp min musik överallt och bara promotar typ så här: ej, vad fan, hon är strong independent woman. Ja, sen så har jag alltid varit så här, när jag var typ 16 så var jag så här med min mamma så här: du får hata på mig hur mycket du vill över att jag röker weed, men jag dricker inte och jag hamnar inte i diken och jag är inte på efterfester och gör såna där grejer, för jag har aldrig varit en stor supare. Så då tycker jag, antingen så accepterar du att jag sitter hemma och spelar PlayStation och äter kakor, eller så ligger jag i något dike och är helt packad. Du får välja.
Det intressanta är att de två delarna av låtens titel, det är ju, smoke weed är ju kanske kontroversiellt här, men för många amerikaner så är det nog eat pussy betydligt mer allvarligt.
Ja, vilket är så himla konstigt tycker jag. Jag tycker så här, det är en rolig låt, vad fan. Alltså det är så här, det är en låt faktiskt som jag bara typ så här blev inspirerad av första gången, alltså efter jag gjorde slut med min flickvän. Och jag bara, ej, jag ska slicka så jävla mycket fitta. och komma över henne typ. Så det är ju bara en rolig låt om ett heartbreak typ.
Hur blev det en sån gigantisk hit?
Alltså jag har ingen aning. Jag tänkte mest så här, grejen att Smoke Weed Eat Pussy är ju inte riktigt den musiken jag vill göra i första grad liksom. Jag tycker den är fet och sådär, men jag gillar ju ändå det jag håller på med nu mer lite så här, indie pop trap. Alltså det är inte så här in your face. Jag hatar egentligen autotune, så att men jag fattar att det är lite clickbait. När man ser Smoke Weed Eat Pussy och en rosåhårig tjej som står i någon stor studio, alltså man trycker på det.
Den bästa kommentaren under YouTube-klippet tycker jag är den här. Apropå smoke weed, eat pussy. Instructions unclear. Eight plant and cat is on fire. Please advise. Alltså, det här var oklara instruktioner. Jag åt krukväxten och katten har jag satt eld på. Vänligen ger råd.
Alltså, träskigt.
Någon har även skrivit Snoop Dogg's daughter confirmed.
I
nu
wish.
Vet vi vem som är Snoops hemliga dotter.
Ja, jag önskar.
Jag ska söta kommentarer faktiskt.
Ja, men alltså, det är väl ganska mycket bra kommentarer också. Men fan, jag var inte, när jag väl kom in på det här och skulle släppa Smoke, då var jag inte beredd. Jag var tvungen att stänga av min mobil i typ hela helgen då jag hade släppt den. För att jag bara, hur kan de hota mig med att de ska våldta mig i en gränd? Hur kan de hota mig med att de ska liksom döda mig för den här låten? Så himla många sjuka meddelanden jag fick den första veckan.
Alltså, det är helt bisarrt att man ska behöva stå ut med det.
Det är bisarrt. Jag var typ så här, vad var jag? Jag var typ 20, precis efter en låt som jag tyckte var rolig. Inte alls lika så här inställd på hur mycket sjukt hat jag skulle få från så här country-snubbar från USA.
Country-snubbar?
Ja, men typ kristna gubbar. Alltså det var så här, det var så sjukt. Jag bara, vad fan?
Och hade du varit snubbe som hade gjort exakt samma låt så hade det varit
då hade det ju liksom, det hade inte, ingen hade brytt sig. Det är därför jag ser det som en sån feministisk låt typ.
På tal om snubbar som har skrivit liknande låtar, du tänkte spela upp en låt med Tommy Cash. Den estniska rapparen.
Ja,
eller är han från Estland?
Ja, han är från Estland. Jag har ju träffat honom första gången på Way Out West. Så himla kul, min agent sa till hans vakt, She wants him to put his tongue on her, eller his penis on her tongue. Och jag bara, käften Niklas, käften, vad fan säger du typ? Och sen så kom vi in där och bara, oh, nice. Så var det så här, så gick vi runt och rökte en gås i Norrköping typ. Och sen så, jag vet inte, han, det var fett kul att träffa sin idol.
Och den här låten heter Leave Me Alone.
Superinspirerad av just
Tommy Cash.
Superinspirerad av den här låten. Tycker den är så cool.
Kanske är estnisk, men han hävdar att han kommer från ett laboratorium i Kazakstan när någon blandade sperma med kemiskt avfall. Det märkliga med den här typen av rappare är att det här hamnar nästan i så här Diantvort läget att det är så extremt överdrivet att du börjar så här fundera på, är det här ens, han känns som en seriefigur.
Ja, verkligen. Ja, herregud. Jag tycker att han är så himla cool just musikaliskt, och hans stil och hans Instagram är också så himla rolig. Konstig människa.
Jag mejlade lite med Johan Rafael Tilly från Death Team som var med och gjorde dina första tre singlar.
Mm.
Och han sa att du älskar rök så mycket att du vill ha röksmak även på mat. Så om du går ut och käkar så har du gärna en sån här smoked barbecue sås.
Men det var ju han som visade den för mig. Vegansk, smoky. Alltså, ja, jag blev bara chockad av att man kunde få rökt smak på vegansk mat. Jag älskar skiten.
Jag funderade på dina videor. De tidiga videorna är väldigt rosa, fluffiga och gulliga och mycket pastellfärger.
Mm.
Och det är nästan som att man skulle kunna använda din visuella utveckling i, som antidrogpropaganda. Mm. Först så är du liksom en god och glad tjej som ska smoke weed i ett pussy. Och sen kommer ditt debutalbum när du på omslaget är redo att hänga dig själv. Och du är suicidal since 1995.
Alltså jag tycker det är så himla coolt på något sätt. För att de första, okej, Housewives Bliffen är ändå en ganska skön låt. Men både smoke weed i ett pussy och Spann är ju ganska sorgsna egentligen. Alltså Spann speciellt är ju supersorglig. Den är bara iklädd i någonting fluffigt och grönt och mysigt liksom. Men det är ju verkligen en supersorglig låt.
Det är det. Jag har så svårt att, den är så upptempo att jag blir så glad över den. Den är så dansant.
Ja, ja, men det handlar ju verkligen om att jag, alltså jag är självmordsbenägen. Det är därför jag knarkar så jävla mycket. Alltså allting handlar egentligen om det. Bara att det är glad melodi, typ. Varför klätt i någonting annat? Men det är ju väl, alltså, just den där är väl typ en motsats. Alltså det är typ 2013 PT1 kan man ju säga kanske. Men det är så här, hur man betedde sig bara för att man är så jävla uttråkad i livet och bara, är det här allt? För att man är uppväxt i någon liten by och tror ingenting kommer hända någonsin med dig. Och så bara blir man så himla liksom impulsiv och man bara, man är så uttråkad så att man bara testar allting och man är så himla deppig typ i sin misär. Så att man bara fortsätter. För att det är det enda som får den på bra humör att knarka sönder, typ.
Har du blivit mindre eller mer självmordsbenägen av att använda droger?
Gud, jag har ju varit supersjälvmordsbenägen när jag varit liten också. Och då var det verkligen så här, då ska jag mig. Och jag
hur gammal var du då?
Jag började väl skära mig ungefär när jag var väl 14 i alla fall. Och så slutade jag kanske när jag var 18. Och jag försökte ta livet av mig första gången när jag var 14.
Vad gjorde du då?
Jag hoppade från ett berg på 15 meter.
Oj, hur gick det?
Jag har ett R här. Ser du ett litet hål här?
Det är lite vitt där.
Ja, det är vitt. Det växer inga hår där. Jag kommer ihåg att jag druckit så här massa vodka typ med massa kompisar. Så hade jag ställt mig på det här berget och bara... Jag bara kommer ihåg att mina tankar var så himla destruktiva. Och jag bara så här full och ledsen och bara, oh my god. Och sen så vaknade jag längst ner. Och har blod i hela facet. Jag bara, shit, vad hände? Så jag antar att det var liksom så här palla.
Du har pratat rätt mycket om... ADHD, att du har den diagnosen.
Ja, ADD. Men ADD. Jag tror
okej, vad är skillnaden?
Det är den här hypergrejen. Men jag är underton hyper, så jag kan lika gärna ha ADHD som jag har ADD.
Hur har det uttryckt sig?
Ja, ingen fokus i skolan. En känsla av att vara distanserad från alla andra. Så att mycket av det här har ju, alltså med självmordsgrejerna och mått så himla psykiskt dåligt över att man alltid tycker att någonting är fel på en, har väl mycket med att man har blivit behandlad annorlunda på grund av ADD, OCD och borderline. Men jag har ju gått KBT, så att jag mår ju bättre idag, så ni kan vara lugna.
Får du någon medicin?
Nej, det är därför jag började röka på. Och det hjälpte tills en kompis till mig dog och jag fick lite existentiell kris och slutade röka weed.
När hände det?
Förra året.
Eller var din kompis död kopplad till... marijuana på
nej, hans hjärta stannade ju bara. Och jag fick bara panik och kunde inte tänka på någonting annat. Han var min bästa vän, så att... Ja. Det var typ så här, varje gång jag rökte för att typ dämpa ångesten så blev det bara mer och mer.
Jag pratade med Andreas Klerup när han var med här i podcasten om just... han är ganska kraftig ADHD. Och han sa att när han fick medicin första gången så var det som ett brus i huvudet stängdes av. Att han hade haft som det här test eller myrornas krigbruset från en tv i huvudet hela sin uppväxt, och när han får medicin så stängs det av och han behöver heller inte tänka att han ska klicka på alla hörn av en tv-ruta. Man ser någonting som, han måste så här blinka, han har haft massa tics, så man ser en ny person så måste han blinka runt den personen, blinka konturen i synfältet.
Ja, det påminner om min kompis Ellen, hon är också så här. Väldigt kraftig ADHD, så som hon skulle ha beskrivit det. Så allt brus liksom.
Du tänkte spela upp en Lana Del Rey-låt. Vilken har du valt?
Jag har valt Ride med Lana Del Rey. Älskar den. Bästa låten typ.
Vem älskar inte den?
Ja, men verkligen. Singing blues has been getting old. You can be my full-time baby, hot or cold. Don't break me down. I've been traveling too long. Blandade Ray kommer på, ska jag tända en cig och sätta mig och känna mig helt alltså, vintage i en fåtölj.
Vi brukar ju inte röka här inomhus egentligen, men nu är ju du ändå smokeweed eat pussy Angie, så det är klart du ska röka. Det är bara två personer som har rökt i den här podcasten, det är du och Lydia Lunch.
Okej, coolt.
Och jag som inte röker ska däremot ta en Nordic Spirit True White, en tobaksfri nikotinprilla för att få den där perfekta Russian. That's the way the road dogs do it, light or dark. Don't leave me now. Don't say goodbye. I andra verserna så sjunger hon om sin pappa. Dying young and playing hard, that's the way my father made his life and art.
Ja, jag känner ju verkligen igen mig i det där alltså.
Jag tänkte faktiskt på det när jag lyssnade på den igen, att det är,
ja,
det är en sån här Daddy was a Rolling Stone tema,
ja,
i den.
Men det är så här, jag vet inte, jag känns så himla klisché att säga så om sin idol, men jag känner verkligen igen mig i hennes texter. Så här, allt som är så här, jag är en så här super visuell person och tänker allting så här så drömmigt och film, alltså jag har alltid så här, typ, tänkt som en film, typ så här, superstort fan av Sofia Coppola och typ så här, hur hon visualiserar saker, och jag tänker typ Lana i en Sofia Coppola film alltså, my god, det hade varit perfekt.
Lana Del Rey är den artist jag har följt med störst intresse det här decenniet. Det är märkligt att när min fru sa till mig, du måste lyssna på den här låten som heter Video Games.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hans första singel, jag lyssnade på den och tyckte den var svinbra. Men det var, jag var så övertygad om att hon var ett one-hit wonder. Det kändes som en låt som skulle... som man skulle komma ihåg väldigt länge, med att hon skulle vara förknippad med just den låten. Mm. För den var så perfekt och den var så enkel och det var ett så bra tema. Den, ja, ensamma tjejen som vill ha uppmärksamhet av killen, han vill bara spela tv-spel.
Ja, men också så att jag trodde ju när jag hörde Video Games första gången, så trodde jag att det här var en gammal låt från typ 60-talet. Alltså jag vet inte, jag fick det, jag var ju en ung och inte visste vad sound och allting var riktigt. Men jag bara kände så här, gud, är det här en gammal låt? Har jag hört den här förut? Typ, har mormor spelat den här? Och det är verkligen så här, så sjukt bra med hennes texter och ändå får det att kännas så himla vintage. Alltså det finns ju ett klipp på YouTube där gamlingar reagerar till hennes texter och sen får höra musiken och bara, men det här är ju jättebra musik. Some pussy tastes like Pepsi Cola.
Hur kommer det sig att du stavar Angie med Ä?
Gud, jag hade faktiskt panik.
Det är som en sån Motorhead-grej, att Motorhead ligger till två prickar över O för att det ska vara lite mer edgy.
Alltså jag ångrar mig typ ibland om mitt artistnamn. Alltså jag har alltid blivit kallad Angie, så att det är väl nice. Och sen så typ så en liten Scandinavian touch på det kan väl inte gå fel. Bara för att vara lite originell. Men mitt första val som artistnamn skulle ju vara Lil Angel.
Men du heter Angelina.
Angelina. Så här liten ängel.
Och du är inte döpt efter Angelina Jolie, för hon hade inte slagit igenom då riktigt 95.
Mm, jag tror bara mamma alltid älskade det. Det stod mellan Angelina och Jacqueline.
Hur har folk reagerat på skivomslaget där du hänger dig?
Gud, folk blev så upprörda samtidigt som många andra blev väldigt glada. För att för mig är det ju verkligen att bara lyfta... Det försöker jag verkligen göra på typ Instagram och andra plattformar. Så här, psykisk ohälsa är inte någonting ovanligt. Liksom. Och det är så här, någon stigma av att prata om det hela tiden. Och det var just det jag ville göra med mitt omslag. Att det skulle vara så här, fan, bara för att det ser så jävla glammigt ut hela tiden så betyder det inte att du mår bra. Och det var lite det jag gjorde med det här albumet. Men jag har ju en lång plan med allting som jag inte kan säga nu.
Men det finns ingen risk att man glorifierar självmord?
Jo, det var ju exakt det folk tyckte att jag gjorde. Och det var ju verkligen det jag inte ville göra. Jag ville ju bara, eller, jag ville mest bara ta upp samtalet med det. Med tanke på att det är så många av mina fans som skriver till mig om att de mår dåligt över att de är gay. Eller de mår dåligt över det här och det här och det här. Och då försöker jag ju prata med dem så mycket jag kan om det. För att jag har också själv blivit utstött bara för att jag var bi.
Och du har ganska mycket gay-fans, eller hur?
Ja, gud ja. Min största fanbase är väl typ gay. Från Brasilien.
Brasilien?
Ja, jag har ju mest fans i USA och Brasilien.
Brasilianska bögar, det är de ja, som
det
supportar.
Är det är verkligen så. Det är så här, ja, Sydamerika, ja.
För du har inte gjort så mycket gig än så länge?
Nej, alltså lite typ. Men jag körde i Ryssland på deras Pride. Sen så har jag kört i England, sen så har jag Norge, Finland. Men jag vill ju verkligen, verkligen åka till USA. För där vet jag ju själv att jag har fans som skulle vilja se mig. Men det är också det här, man måste ju ha en budget och man måste ha pengar till att göra det. Och nu är jag independent, så att, ja, hur gör man? Hur gör man?
Man crowdfundar.
Ja, det är väl det jag får göra.
Men Pride i Ryssland, det låter ju inte helt oproblematiskt.
Nej, det var det. Alltså, min guide sa att det bara har varit lugnt på deras Pride i 2 år. Då har det kommit antingen nazis, poliser eller bara liksom vandaliserat, alltså folk som inte gillar homofober typ, som har kommit och liksom förstört allting och slagit ner folk och varit jätteobehagliga liksom. Så att de var väldigt så här, jag fick inte gå ut och röka cigg själv, jag fick inte göra någonting själv. För att de var väldigt så här. Och det tänkte inte jag på förrän jag kom dit. Att det kunde bli så. Nej, men det var typ också ett av de bästa giggen jag haft. Att se liksom glädjen i att de för en gångs skull får liksom uttrycka sig exakt som de vill. Men det är så jävla synd att det ska vara så där.
Du är ju bisexuell, men du har en pojkvän som heter Pussel. Och är alldeles bedårande. Ni har precis lagt upp väldigt vackra dikter om varandra på YouTube.
Ja.
Du går omkring i en väldigt pastoral sommaridyll. Och din dikt handlar om att tända en joint vid bortglömda gravar.
Egentligen så handlar den ju om borderline. Det är liksom så här, I look at the world through my rose-colored glasses. I look at the world through my dark shades. Och det är så här, jag menar, att se. Så när man har borderline så det finns ingen gråzon i sina känslor. Antingen så är du superglad eller så är du superledsen. Och då är kanske du åtminstone 70% ledsnare än vad en vanlig människa skulle vara. Typ, alltså du är så himla extrem i dina känslor. Och det är typ det jag snackar om i mina små kortfilmer nu. Om hur du lever med att vara typ hyperkänslig.
Och Pussel har också gjort en, eller det är du som har skrivit den också?
Nej, han har skrivit den texten. Som han, så att vi försöker liksom bolla så att det är din tur, det är min tur, det är det. Alltså så här. Men vi har ju precis börjat det här.
Och det här är som små experimentella kortfilmer med poesi.
Ja, och vi funderar på att slå ihop alla sen när det är dags för mitt album som ska komma.
Men du har anklagats för att glorifiera självmord, för att glorifiera droger. Men du har ju faktiskt en 100% antidroglåt på albumet som heter Coke Ain't Brain.
Ja, exakt.
Där du varnar för kokain.
Ja.
Och du citerar Shakespeare. Eller du har Shakespeare-referenser.
Det är Julia och Romeo. Eller Romeo och Julia.
Nej, men, I want just to be your Capulet, but you fell in love with that damn Charlie. Och you just want to be my Montague, but you lost a few and don't know what to do.
Mm.
Alltså Capulet och Montague. Ja, familjerna
exakt.
I Romeo och Julia.
Alltså den här låten handlar faktiskt om en gammal kompis som använde det lite för mycket och blev lite personlighetsförändrad. Och jag såg bara att det här kommer gå ut. Alltså det kommer inte sluta bra liksom. Så vi hade massiva bråk hela tiden om att jag bara, snälla, sluta. Du ska till jobbet, klockan är 10 på morgonen och du ska liksom dra ett streck. Alltså det funkar inte. Plus att det blev bara så jävla jobbigt. Så jag skrev den här låten för att liksom visa verkligen så här, det här känns inte okej. Men vi är inte kompisar idag tyvärr. Och det här är Heroin med Velvet Underground. I don't know just where I'm going. But I
I can, 'cause it makes me feel like I'm a man. When I put a spike into my vein, and I tell you things aren't quite the same. When I'm rushing on my run, and I feel just like Jesus' son. And I guess that I just don't know. And I guess that I just don't know.
Du har en Lou Reed-tatuering på armen. Varför gjorde du den?
Grejen är att jag ska inte sticka under stolen i att jag har extrema daddy issues med tanke på att den frånvarande far. Varje gång han hade mig när jag var liten eller vi åkte till Småland och hälsade på farmor och farfar satt vi alltid och lyssnade på Velvet Underground i bilen. Så länge jag kan minnas har jag alltid älskat Velvet Underground och tyckt att det är så jävla fett liksom. Och jag älskar ju Lou Reed för att han är så himla legend och ikon av sin tid. Alltså så här, så himla skön personlighet, så himla bra musik, så alltså jag älskar honom så mycket. Och jag är alltid liksom to go to musik, har det alltid varit det. Plus att så här, just den här låten betyder så mycket för mig, för det är så här, den här känslan av att liksom bara känna, nu vill jag ge upp på allt typ. Jag skiter i vad någon som bryr sig om mig tycker typ. Jag vet inte, jag tycker det är så fint i något sätt. Man bara kommer till en punkt där man inte orkar bry sig om någonting annat än typ att förstöra sig själv.
Och du gör en Velvet Underground cover på ditt album av Venus in Furs. Hur bestämde du för att ta den?
Jag bestämde mig för att ta den för att de använde ju typ någon slags horn i vad är det för något? Det är någon vikinga sound liksom. Så här, vom, vom, vom. Alltså, vad är det typ ett horn? Och jag tyckte det skulle vara så himla coolt att, som också är även om en av mina gamla favoritlåtar, att göra liksom en trap-hop-version av någonting som är riktigt annorlunda. Och jag har också alltid älskat den låten. Så att det var bara så himla kul att få göra någonting sånt på någon som...
Vi måste lyssna lite på din cover tycker jag.
Okej. <Okay.
laughs> Venus in Furs med Angie. Den här skivan har påverkat mig så extremt mycket. Jag hörde den första gången när jag gick i trean på gymnasiet. Och just den här låten, Venus in Furs, hade jag hört tidigare. För det finns en gammal svensk ungdomsfilm som heter G. Helt värdelös film, men en scen är oförglömlig. Och det är när det här fascistoida rockbandet som spelas av Reeperbahn har gjort en spelning i en folkpark. Och efter konserten så sitter Olle Ljungström, som sångare i det bandet, och sjunger Venus in Furs. Medan någon tjej slickar hans stövlar och någon drar, använder droger och folk håller på att piska varandra. Det är en extremt dekadent vibe. Väldigt, väldigt vacker scen. Jag blev alldeles förhäxad när jag såg den scenen när jag var liten. Mm. Och sen började jag lyssna på den här. Mm. Och den passar väldigt, väldigt bra att göra till så här trapptrummor. Mm. Det här släpiga...
Ja, jag tänkte så här, det skulle också vara så här, nu när jag släpper mitt debutalbum så vill jag verkligen ha med typ någon låt som... Alltså det skulle vara så himla kul att bara göra en cover på någonting som jag tycker formar EP:n eller albumet. Och då tyckte jag den var perfekt också.
Jag tror vi måste spela lite mer marijuana-musik när du ändå är här. Det här var det stora marijuana-bandet på 90-talet. Hits from the Bong, Cypress Hill. Pick it, pack it, fire it. älskar hur de använder bubblet från en vattenpipa som en del av musiken. Och sen loopar Son of a Preacher Man av Dusty Springfield.
Så jävla nice.
Jag såg dem i Amsterdam en gång. På Ajax Arena i Amsterdam. Det var Cypress Hill och Eminem. Cypress Hill som förband. Och de, i och med att de var i Amsterdam, på den tiden var ju inte marijuana legaliserat i USA. Så när Cypress Hill kom till Amsterdam så passade de på att rulla en joint som var tjock som ett avloppsrör. Ja. Så här, 2 meter lång som monterade på scenen.
Så jävla nice.
Det var den rökigaste konsert jag varit på hela mitt liv.
Ja, jag fattar det.
Tror du att folk kommer att fortsätta göra låtar om marijuana när det legaliseras?
Ja, ja, självklart. Det är moder naturs ört.
Moder naturs ört. Men det är verkligen hälsosamt att tänka sådär, att det är nyttigt för att det är moder natur.
Ja, men...
Jag menar, många av så här, världens starkaste gifter är också moder natur.
Ja, det är sant. Det är sant. Men om man ska se det från ett fint perspektiv så måste man ju... Nej, men ja, fan. Jag vill ändå se det som någonting fint, trots att jag får extrem och mycket ångest av det idag. Det har jag delat fina stunder med Marianne.
Ditt album Suicidal Since 1995 är till stora delar producerat av Kanto.
Mm.
Vem är det?
Kanto är en kompis som du vet Odysseta.
Odysseta, Sveriges knarkigaste rapgrupp.
Han har gjort ganska många beats till Odysseta. Och det var ju typ så vi kom i kontakt med varandra. Och så började vi jobba tillsammans. Han är extremt duktig producent.
Vi lyssnar lite på Odysseta.
Kläderna är sponsrade, plaggen ifrån galgen, gubbarna är monstrade, fräter sönder svalgen, konkurrensen mobbade, skolar hela branschen, tar över hela Sverige, för det ligger i detaljer, mammas död vid barn som aldrig för, jag svär.
Det här är helt crack. På disco där jag volontär, nu det bara grammisen som vi begär. Någon fixar skjuts och någon cash, vi möts upp och struts och sen skratt. Någon fixar sutt och någon abs, sen vi dundrar upp och klubben helt crack. Någon fixar skjuts och någon cash, vi möts upp och sluts och sen skatt. Någon fixar sutt och någon abs, sen vi blundrar upp och klubben helt crack. Jag är alltid på min grind, vilken chilla kant, det är därför jag är 100 mil från min konkurrens. Jag är så fascinerad av Odysseta, för de rappar hela tiden om att de är så fucked up och påverkade av droger. Och sen när de liksom plockar fram micken så är det så tight och så exakt och så perfekt, och de verkligen bara slaktar.
Ja,
de är så vansinnigt duktiga rappare, men det är inte deras image, utan när du ser en bild av dem så föreställer du dig att du föreställer dig att det ska vara så här dåsig mumble rap.
Mm.
Att det ska låta mer som Yung Lean eller någonting.
Ja,
men de är ju
skittajta.
De är svintajta. Det är till och med så att när Faye Larsson ska rappa med dem så kommer han inte riktigt in i matchen.
Nej, för de är så himla snabba. Ja. Nej, men plus också att min bild av dem var ju liksom så här rya pundare som är helt sjuka i huvudet typ. Men de är ju så jävla trevliga. Jag älskar dem allihopa. De är så jävla gulliga på. Alltså så jävla fina människor. Så himla trevliga. Om du känner någon jag känner, då jag antar du som oss. Du lägger lite tugga tänder, tackar aldrig nej till koks. Krossa bilder, toucha himlen, av vår skiten alltid topp. Fråga vem som är som sett på skabbordellen, den går loss.
De och Frej Larsson verkar nästan punktmarkeras av polisen.
Mm.
När de spelar, har du råkat ut för något sånt?
Nej, alltså jag var på deras spelning på Kägelbanan. Och då var det ju sivvar överallt. Och jag
alltså
hade bara
civilpoliser?
Så jag hade bara tur att jag stack innan de började röja låsen. För där åkte ju typ alla fast. Alltså det var ju så mycket snutar. Det är alltid så mycket snutar. Speciellt, jag tycker så synd om Frej som får stå ut med skiten. Det var ju yttrandefrihet. Alltså nej, så jävla irriterande.
Är det konstigt att den här grejen som hans uttalande om den här fisken,
ja, men det blev ju så himla stort.
Men det stod i tidningen att folk använde droger helt öppet på den här konserten på Kägelbanan.
Ja, men det är väl deras issues liksom. Men jag tycker bara att det är så himla sjukt så här att Frej blev så här, nu ska jag så här backa Frej. Han får inte ha sin musik ute liksom. Men Ultima Thule och massa så här, XXXTentacion och allt så här. Massvis med folk har ju sina låtar ute som handlar om våldtäkt eller rasism eller alltså fascism överlag. Medan Frej bara lallar lite om droger typ och så här, skämt hotar tjänsteman liksom. Men det är så här.
Jag tror att han namngav henne är det som är det känsliga. Om du namnger en polis och sen döper en fisk efter polisen och säger att du ska filera fisken, så hamnar de flesta människors sympatier hos den polisen.
Ja, såklart.
Men i övrigt så är det ju faktiskt ett häpnadsväckande slöseri med resurser.
Verkligen, alltså verkligen. I stand firm for our soil. Look a rock on
falls. And they trust me, just be still. Din albumtitel Suicidal Since 1995 fick mig att börja tänka lite på vilken musik jag lyssnade på det året, 95. Och det märkliga att det jag älskade allra mest då, det var ganska släpig, smutsig trip-hop som handlade om att röka gräs. Som Tricky ungefär. Den här låten heter Hell is Around the Corner. Och Tricky var en av rapparna i Massive Attack. Som jag tror att du har lyssnat en del
ja,
på. Han kom också från Bristol. Och här samplar han en gammal Isaac Hayes-låt som även Portishead fick en hit genom att sampla. Det är väldigt knastrigt. Du hör liksom ett vinylknaster och sen plötsligt så märker du att det är inte vinylknaster. Det är ljudet av en joint som tänds. Det här lilla spraket som är uppförstorat.
Man suger in. Jag älskar knaster. Jag har alltid knaster på mina låtar. Alltså, det är så jävla nice.
Men du har lyssnat en del på Massive Attack.
Verkligen. Karma Koma är nog min favoritlåt.
Och den rappar Tricky på också.
Ja, är det så?
Ja, han är med.
Gud, jag har inte haft koll på han Tricky, men
han är lite bortglömd. Han blev superhypad just 95. Han gjorde en skiva som heter Maxine Quay som hyllades överallt och sen lyckades han aldrig överträffa den.
Okej. Nej, då vet jag vad jag ska lyssna på vägen hem sen.
Här är en annan rappare som du har påverkats lite av, tror jag. Brooke Candy.
Oh,
that's me.
Oh my god, älskar henne.
Yo, what up, it's Brooke Candy, my fucking freaky princess. Brooke the rest of candy, it's the queen of Italy. Not a candy, if the price is right. Double D, these are real titties. Lady THC, Betty Blow. The hood rat, Drew Barrymore. I'm rapping fag mob all day. Motherfucking faggots taking over the industry. Motherfucking faggots running the world. I'm a super bitch, I fuck it up, I do this shit. You say that I'm a slut, it ain't your business who I'm fucking with. A dude could fuck three bitches and they say that he the man. But I get it in with twins, she's a whore, that's what they saying. It's time to take the word back, slut is now a compliment. A sexy ass female who running shit and confident. Lady who on top of it, a female with a sex drive. Lyrically don't fuck with me, the greatest in the world lies. Living on my pussy, all my ladies, let me hear ya. I'm a CEO, dream girl, drug dealer. Real just like my titties, you could even cop a feeler. Finger licking good. Treat my pussy like a meal. Talk about my tits size, I need to see your dick size. Show me what you're working with, I better win a big prize. Next time they call.
Gud vad bra, jag har inte lyssnat på det på så länge. Det här är en av hennes första låtar, eller hur?
Ja, jag älskade hennes ratchet-tid. Nu är jag lite mer pop, känner jag.
Ratchet, det var ett uttryck för
tre år sedan typ.
Dryga, slampiga brudar, eller vad betyder ratchet?
Jag vet inte, jag tror alltså, jag har fått för mig i alla fall att det är själva stilen. Och att man är lite fuck whatever, ser lite extra ut.
Ja.
Hon har ju ändrat stil väldigt mycket. Jag ska inte klaga på att hon ser ut som en gota då och kör lite sånt nu. Men jag gillade verkligen hennes långa rosa flätor och konstiga outfits och extrema texter och rap. Riktigt fett, tyckte jag. Don't say a word, put the money in the bag. I'ma tie you up, bitch, yeah, I like it when you gag. Don't try nothing funny, bitch, I came for the money. I'm a rascally rabbit, rap gang, bug bunny. Trust no hoe, bitches out to get ya. Staring at me so hard, you need to take a picture.
På Wikipedia står det att du har jobbat som barnskötare, bartender och window fitter, alltså skyltfönsterinredare.
Det är så fel. Jag har jobbat som bartender, servitris och typ kock. Jag har jobbat väldigt mycket inom restaurang. Sen så har jag typ försökt jobba med barn i kanske 2 veckor, men jag slutade för att jag hatar barn. Nej, men jag klarar inte av det. Jag sätter sig en 6-årig som precis har bajsat på sig knät på en. Jag klarar inte av det, förlåt mig. Och sen så har jag jobbat som fönsterbytare. Alltså fog och fönster. Jag har bytt ut fönster på Karlaplan typ. I olika lägenheter.
Ja, som
knegare liksom.
Glas... Ja. Vad heter det? Glassmed? Nej.
Bara glasbytare. Fönsterbytare, jag vet inte. Ja.
Det låter rätt svårt.
Ja, det var rätt svårt. Och det var skitjobbigt att gå upp klockan 6. Eller nej, klockan 5 på morgonen. För att man skulle åka in till Karlaplan från Nynäs. Oh my god, jag skulle inte kunna jobba med det igen. Men jag jobbade ändå som det i 8 månader. Fy fan.
Men det var bättre än att jobba på dagis?
Ja, gud ja. Gud ja.
Du har en 2 girls 1 cup-tatuering ah, också.
Jo, det har jag.
Som en hyllning till... Videoklippet?
Ja, nej, det är ingen hyll. Alltså, den där gjorde jag på skämt. Jag sa det till min... Jag har en, vad man kanske kan förstå, sjuk humor. Så ville jag tatuera den. Och jag sa det till min bästis när jag var väl typ 18. Hon bara, men snälla gör inte det. Snälla gör inte det. Jag spyr. Och så gjorde jag det i alla fall. Och nu har jag den där.
Vad är 2 girls 1 cup?
Vet du inte vad 2 girls 1 cup är?
Jo, jag vet.
Okej, bra. Nej, men jag kan beskriva för andra. Det är en kort snutt av en långfilm som heter Hungry Bitches. Som är ett klipp då... Det är typ en porrvideo där 2 tjejer spyr och bajsar i varandras munnar och i en kopp typ. Nej, det är absurt och helt nasty as fuck. Men en rolig tatuering.
Det har väl blivit känt mycket för att folk visar det här klippet för... sin stackars gamla mormor och så. Och sen filmar hennes reaktion. Mm. Det är väl kanske därför det har blivit ett sånt fenomen. Eller det var det ju 10 år sedan det här kom nu.
Ja, första gången jag såg det så skrattade jag på riktigt i typ så här 45. Jag fick inte den här äckelkänslan som andra fick. Som typ min bror satt där och bara... Och jag bara... Så jag kunde inte sluta skratta. Så jag tyckte det var det roligaste jag hade sett i hela mitt liv. Då var jag typ 12.
Vi fick barn precis strax efter att det där klippet hade kommit. Så... Det är som att då är det plötsligt bajs blir en sån stor del av ditt liv att du reagerar inte så mycket
på det
klippet.
Nej, jag är van.
Däremot reaktionsvideorna är ju hysteriskt roliga.
Ja, de är superroliga.
Hur mycket tatueringar har du?
Jag tror att jag har runt 45 stycken.
Och du har en uppe vid vänster tinning?
Jag har bara 5 på huvudet bara.
Ändå relativt diskreta ansiktstatueringar.
Ja, det tycker jag väl. Den här kanske inte är så
just det, ängel. Angie uppe vid hårfästet.
Nej, det står ängel.
Ängel, okej.
Okay. Ängel. Och sen så har jag ett hjärta vid ögat. Och sen så har man 3 La Vida Loca prickarna vid ögat. För.
Vad är det La Vida Loca prickarna som symboliserar?
Det betyder väl typ så här, att man har levt ett galet liv, typ. Jag älskar det, för att jag är också så här Bring Me The Horizon-fan. Och Oliver Sykes, vad tror jag han heter... har de prickarna. Och ända sedan jag var liten när jag bara, fan, jag ska skaffa mig de där prickarna. Så gjorde jag det.
Har du gjort några tatueringar som du har ångrat?
2 girls 1 cup? Nej. nej, jag tror inte det. Jag har inte så mycket att göra åt. Jag kommer fortsätta fylla tills jag är en hel täck, tror jag.
Har dina föräldrar några tatueringar?
Ja, min mamma är full tatuering och min pappa är tatuerare och full tatuerat. Så att min pappa gjorde faktiskt min första tatuering på mig.
Din pappa gjorde din första tatuering på dig? Wow.
Det var mina luffarprickar.
De där 3 där? När gjorde han dem?
Gud, jag hoppas inte han råkar illa ut för det här. 13 var jag.
Men vad sa din mamma då?
Min mamma sa att jag aldrig kommer få ett jobb. Jag bara, jag vill inte ha ett jobb ändå. Det här är Kents socker. Kent har alltid varit ett väldigt... Det har varit mitt favoritband genom tiderna helt enkelt. Jag älskar just den här låten också.
Från deras kommersiellt största skiva, Vapen och ammunition.
Sista knista hopp.
Du är ju jämngammal med deras karriär. Eller du, du releasades ungefär samtidigt som Kents debutalbum.
Verkligen. Men jag har verkligen lyssnat på, jag lyssnar på Kent hela mitt liv. Mamma lyssnar på Kent, så min bästa vän och jag lyssnar. Alltså Kent for life. Jag älskar Kent.
Vad gör du härnäst?
Ja, nu ska jag släppa en ny singel. Förhoppningsvis i slutet av november nu, eller i december. Som kommer heta I Don't Give a Fuck. Och sen efter ska jag släppa en till singel. Och sen så i april förhoppningsvis så släpper jag ett långt album. Så att det är den jag siktar på just nu. Och min YouTube-kanal. Men nu tror jag att jag måste dra iväg och gå ut med Poopy.
Måste du och Puppy iväg ut?
Ja, han måste nog kissa.
Ja, Puppy, vi är väldigt tacksamma att du inte kissar i den här fåtöljen. Ja. Han är så duktig här.
Han är superduktig.
Det är för att han fick hångla med mig först.
Ja,
han är så glad.
Han är superglad.
Bestiality piggar alltid upp.
Det är inte alla som får hångla med Strage liksom.
Nej, eller hur? Verkligen inte. Angie, tack för att du kom hit. Mm. Rent nöje att ha dig här.
Ja, tack själv. Jättemysigt, jättetrevligt. Ciao! Oj, oj. He says he's thirsty, but I got no mercy. I want what he got, and I know he's got a lot. Baby.
Den här podcasten producerades av Lejon Media i samarbete med Nordic Spirit True White, den tobaksfria nikoprillan. Daniel Bäckström var producent.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.